Hej och välkomna till Läspodden på Helsingborgs bibliotek. Här sitter jag, Birgitta Svensson och Eva Månsson. Och idag så har vi kommit till det sista nordiska landet vi ska... Sista för terminen dessutom, ja. Och det handlar förstås om Norge. Och vi sparade Norge till maj, med tanke på det här med 17 maj förstås. Du har något norskt där, va? Vi kallar det förresten för norskt och annat, ja, säker skull. Så det kommer något annat också som inte är särskilt norskt. Ja.
Så jag har en känsla av att i Norge skriver man mycket om familjen.
Det verkar verkligen så. Ja.
Heter han Gulliksen?
Gulliksen,
ja. Ja. Har skrivit om familjen. Nej handlar om familjen.
Ja.
Och nu har jag en titel som heter En modern familj av Helga Flatland.
Ja.
Och jag läste någonstans, nu minns jag inte var, att det är fler som har reflekterat över att man skriver mycket om familjen i Norge. Och det var en teori om att man har det ganska bra i Norge.
Mm.
Det är ett starkt ekonomiskt land och man, ja, det går ju framåt. Och då kanske man tittar mer inåt på sig själv, Knausgård.
Ja.
Familjen, ja. Men jag ska prata om en modern familj. Och det handlar om en familj som är på väg ner till Italien, eller man är i Italien. Och där ska man fira Sverre som fyller 70 år. Och det är hans fru och sen är det tre barn med respektive. Och det är jättetrevligt. Och de har fått ett väldigt fint hus de ska bo i. Och de är och handlar. Och nu ska det bli fest. Och det känns som ändå att det är något som ska vara mellan föräldrarna. Men det är ju ändå trevligt och varmt och gott. Och så berättar då Sverre att i ett tal att de kommer att skilja sig. Föräldrarna, Torin och han.
Oj.
Och det ställer ju till det för barnen.
Ja.
Och barnen är det Liv, hon är 40 års ålder, journalist, har egen familj och två barn, gift, lyckligt gift.
Eller?
Tror man, ja. För detta här ställer till det så för henne att föräldrarna ska skilja sig. Hon är ju lite av en kycklig mamma, äldst och vill ha kontroll. Och det här ställer ju till det jättemycket för henne. Samtidigt så börjar hon ju också titta på sitt eget äktenskap och hur det är. Vi har Ellen, hon är 35. Hon är talskrivare. Och hon har äntligen hittat sin käresta. Och han är också med på den här resan. Och nu vill ju hon också skapa en egen familj. Och
den lyckliga familjen.
Ja, och hon ska ju skaffa barn. Och det kanske inte är så lätt när man är 35 plus.
Nej.
Sen har vi Håkan. Håkon heter
Håkon
han.
Håkon heter han.
Och han är sladdbarn. Så han är väl i 30-årsåldern. Eller yngre. Han är filosofistuderande. Och det är han som tar detta här ganska lugnt. Med att föräldrarna ska skilja sig. För han tror inte på äktenskapet. Det där är en inbildning. Vem har sagt att man vill leva tillsammans i hela sitt liv? Nej, så dumt. Och han lever ett förhållande. Alltså han har en flickvän och bland annat två flickvänner. Och sen liksom skiftar han sådär och det trivs ju han med. Tills han träffar en tjej som han verkligen blir förälskad i. Och för första gången får den här känslan att vilja äga någon.
Aha.
Så det här handlar om, det berättarna i boken, det är barnen.
Och det handlar skiftas om de det. Om då?
Nej, det gör det inte, utan de får var sin del. Aha. Det är Liv som börjar, sen tar Ellen vid och sen Håkon han avslutar.
Okay.
Och det är samtidigt också förhållandet mellan de här syskonen och avundsjuka. Och Liv som var avundsjuk på Ellen för hon var så tidigt utvecklad av pojkvän. Och Ellen som var avundsjuk på Håkon för han föds med ett hjärtfel. Så han är väldigt omhyldad och omdaltad.
Ja.
Det var en trevlig bok.
Ja, och det här, din tes tycks ju stämma ganska väl om man tittar på de böcker jag har här. Och nästa bok som jag ska prata om heter Arv och miljö. Och den är skriven av Vigdis Hjort. Och säkert är det ganska många som hunnit med att läsa den. Den har varit väldigt omtalad.
Den kom i höstas, va? Eller somras, förra
ja,
sommaren.
Kanske det var sommaren, jag kan inte säga exakt. Men det var förra året i alla fall. Och den räknas som en roman, men... I Norge har man ju definitivt tagit den som en att hon att det är sann eller ja hennes historia i alla fall Vigdis Hjorts.
Hon har väl blivit ovän
med syskonen, ja.
Ja, just det.
Och det var hon väl på sitt sätt innan också, men enligt boken i alla fall. Men det är ju en syster som har skrivit en svarskrift. Ungefär som till exempel när ja, det är flera gånger tidigare sånt har hänt i litteraturhistorien att man tycker man har blivit felbehandlad och så ska man svara som den där bonden, du vet, i Piga bland piger.
Ja, men det blev väldigt länge sedan.
Det var ju ett tag sedan. Det var okej, 100 år sedan.
Ja.
Ja, nog, men det finns väl andra sådana tillfällen. I alla fall, det här är en bok som handlar om Bergjot. Jag kan inte uttala detta på så väldigt bra. Ja, det är det jag försöker, tror jag.
Alltså, är det ett namn eller?
Det är ett namn, ja. Bergjot.
Jaha.
Bergjot. Ja. Nåja. Ett norsk.
Vi skulle ha haft Nina.
Ja, vi har en kollega som är norsk. Om Bergjot. Det är hon som berättar. Och hon är författare. Och hon har en... ganska svår barndom bakom sig och har inte mycket kontakt med sina syskon eller sina föräldrar. Hon har i princip tagit avstånd från sina föräldrar för 10-20 år sedan. Och det gör hon för att kunna klara av att leva ett någorlunda bra liv. För varje gång hon blir påmind om dem eller träffar dem så åker hon tillbaka liksom i tiden eller i liksom det här
alltså det,
svåra.
Det liksom klickar igång någonting.
Ja, precis. I bokens början här så hon har lite sådär kontakt med en syster. Och
hur många syskon pratar
hon om? Hon har två systrar och en bror. Mm. Det är Astrid, Åsa och Bård. Ja, så heter man i Norge. som sagt, hon har hållit sig från familjen rätt mycket. I början av boken så framgår det då för Bergjot att familjens stugor som finns på en ö som heter Valer. Den ligger tydligen långt ner mot Kosteröarna.
Jaha, södra Norge.
Ja, precis. De stugorna de här systrarna Astrid och Åsa fått överta till en bild, alltså det har räknats som att de inte är värda så mycket och så vidare. Och det där med att man ska arva rättvist, alltså arv, det är ju alltid svårt. Och egentligen så bryr väl sig inte.
Men är föräldrarna döda?
Nej, de lever, men de har som redan i livet skänkt de här till de här döttrarna. För de har ju hjälpt till så mycket.
Ja,
de har ju alltid varit där för de här gamla föräldrarna.
Är Vigdis lite bitter?
Vigdis, hon, ja, det finns väl lite sånt, tror jag. Ja, just det. Men alltså det handlar om arv, men det handlar... Egentligen så tycker den här Vigdis då att okej, de kan väl få de där stugorna då. Men hennes bror däremot startar en kamp där och är väldigt upprörd. Och hans barn slutar vara vän med de här på Facebook och allt möjligt sånt där. Och det växer liksom det här irritationen inom familjen. Men det finns ju någonting annat i botten här som är det allra svåraste här då för Vigdis. Men det är ju för Bergjot då i romanen. Och det är ju att när hon var barn så hände det någonting i familjen mellan henne och hennes far. Som,
ja, han förgrep sig på henne.
Ja, det, just det. Och där tror inte de andra på henne. Och det är ju det som är det allra svåraste.
Inte hennes bror heller.
Jo, brodern och hon kommer närmare varandra i den här boken. Som väl är, har hon själv en egen familj med egna barn som hjälper henne mycket. För här i den här boken så blir ju, så dör hennes far och så vidare. Så att de blir tvungna att lite grann liksom komma in tillbaka i familjen.
I vilken ordning är hon i syskonskaran?
Hon är äldst.
Hon är äldst, ja.
Nej, båda är väl äldst. Men hon är äldst av några systrarna. Mm. Och de har kanske inte upplevt. Mm. De har haft en annan barndom.
De var yngre. Är de mycket yngre? Eller?
Nej, det handlar väl om 5 år. Ja. Eller sånt där. Men för de såg barndomen ljus ut. Och de kan inte förstå. Och mamman.
Hon vill inte se.
Hon vill inte se. Ja. Men det här är en väldigt välskriven bok också, som man liksom en plädering, ja, väldigt stark och känslomässigt stark också. Och hur hon brottas hela tiden med detta, hur hon ska göra, hon försöker närma sig, hon klarar inte det och så vidare. Mm. Så ja, jag kan rekommendera den verkligen.
Mm. Då ska jag fortsätta med nästa norska bok. Och det är Barnet utav Kerstin Andersdotter Skomsvold.
Är den också ny?
Ja, den är ny. Den kom nu i våras. Från ett par månader sedan.
Okay.
Och det är ett berättarjag som talar till sin nyfödda son. Och berättar då sin historia. Men i början så är det liksom det här tillståndet som hon är med det här lilla barnet. Och så finns det en storebror som är 2 år äldre. Och de är liksom i en bubbla. Det är hon, barnet, rädslan att inte klara av det och vara mamma. Hon har en bakgrund där hon blev sjuk när hon var i 20-årsåldern. Och det är något som hon är rädd att det ska trigga igång. Och alltså, även sådana här tankar sjuk, som... Jag kommer till det. Och även tankar så här. Tänk om jag tar öppna fönstret och slänger ut barn. Alltså du vet så här konstiga tvångstankar. Ja. Så det är väldigt mycket mamma-barn i början. Men sen så utvecklar sig boken och hon börjar berätta mer om sitt liv. Och när hon är 20-årsåldern så blir hon sjuk i någonting som heter MT. Nej, det ska jag inte säga. Hon blir sjuk. Och man förstår att hon flyttar hem till sina föräldrar. Hon är sängliggande. Kan inte ta sig ner till havet. De får köra henne. Och, alltså, det är en besvärlig situation. Och sen läste jag om författaren. Och hon fick någonting som hette MT. När hon var i 20-årsåldern. Mm. Och det är någon slags... Alltså du går in i väggen och så du klarar du ens en gång inte av att röra dig. Det är någon diagnos.
Ja.
Så det är väl det, man känner att det är väl det hon berättar om.
Men så det är rätt så självbiografiskt där
också. Ja, jag tror det. Ja. Det känns som att det är självbiografiskt. Mm. Men sen om hon har 2 barn, det vet jag inte. Eller om hon är gift. Jag vet inte det. Men det just lyckas jag klura ut i den här norska artikeln. det blir bättre och hon börjar skriva och sen går hon på skrivarskolor i Norge. Och på en av de här skrivarskolorna så träffar hon en författare som är äldre än vad hon är och som är då är handledare. Och han är ingen lätt människa, alkoholist och hon blir förälskad av honom och han har väl också känsla för henne. Men det utvecklas väl aldrig till ett riktigt förhållande. Och det är ju också lärare och elev.
Mm.
Men genom honom så träffar hon då Bo som är konstnär och arkitektstuderande. Och han är ju också skör, denna Bo. Mm. Han får en depression, åker till Frankrike från depression. Och de har väl lite kontakt med varandra. Och på ett ställe så står det att det står en burk med litium på diskbänken. Så jag tolkar det som att han är bipolär. Men i alla fall, hon är ju en människa som är då skriver och författare och som nästan isolerar sig i sin lägenhet. Men Bo, han är liksom ändå en kraft som rycker loss henne och som lyckas få ut henne och liksom... inte bara skriva om kärlek utan att känna kärlek. Att inte bara skriva om livet utan känna livet. Så han är ju en bra människa. Och de två, det är ju de som bildar den här familjen och får barnen. Och det är väldigt vackert beskrivet. Så hon skriver jättefint. Det är så vackert. Den är ju inte så tjock den här boken.
Nej.
Men den är väldigt välskriven.
Ja, vad roligt. Då är det hennes första bok kanske.
Nej, det är det inte. Hon har kommit ut med en annan bok och jag har inte kollat upp om det är översatt till svenska, men jag tror inte det. Nej. Och sen har hon skrivit några barnböcker också.
Ja.
Så hon är ingen nybörjare.
Det gäller ju för Vigdis Hjort också.
Ja, skriver hon barnböcker?
Ja, jag har läst något. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det var rätt länge sedan. Någon liten sån här barnkärlekshistoria.
Jaha. Alltså det namnet, det kopplar jag inte alls. Eller, men det säger jag känner igen det, nej.
Ja. Alltså, är du...
Vill jag är klar.
Ja. Jag lägger märke till här att av... De fem böcker vi har som är skrivna på norska så är alla fem skrivna av kvinnor.
Ja, det är de. Det är ju roligt. Och vi kan väl säga att den sjätte också skriven av en kvinna, ja. Fast inte norsk.
Nej, precis. Så här är vi. Ja. Det bara slumpade sig så, känner jag. Den boken som jag vill prata om nu, den är skriven av Olaug Nilsen. Och det är klart att det där Olaug trodde jag ju först var någon manligt namn. Men det är en kvinna, Olaug Nilsen. Och den heter Till Daniel. Den här boken fick Bragepriset i Norge 2017.
Nej, och det, Bragepriset.
Det verkar motsvara Augustpriset.
Ja, det gör
de har olika klasser och så. Och denna fick då pris i den skönlitterära klassen. De har fackklass också och barn och sådär. Och den är ju skönlitterärt klassad här också. Jag känner samma sak här. Detta verkar vara verkligen en historia som den här författaren har varit med om. Hon beskriver sin familj. Familj! Hon skriver framförallt om sin äldste son Daniel. Den heter Till Daniel, den här boken, om jag inte sa det. Och den har blivit väldigt uppmärksammad i Norge och har kommit ut här nu bara för några månader sedan. Olaug och hennes man, de har tre pojkar och som sagt detta handlar om den förstfödde och han är 9 år när den här boken skrivs. Och från början, de första åren, så är han väldigt välutvecklad verkligen.
Ja, du sa tidigare de första 2 åren.
Ja, 2 kanske 3. Ja. Så var han liksom jätteduktig med ordförråd och så. Han kunde säga hela meningar helt korrekta. Han började fråga vad saker heter på engelska. Han visste allting om släktingarna. Men det fanns väl kanske en del tecken som inte föräldrarna såg. De spelade in lite sådana små videos som föräldrar gör. Men i efterhand kan de kanske se tecken. För att
de såg det inte då.
De såg det inte då. De såg bara att han var så himla duktig på allting. Han kategoriserar hela tiden. Sorterar. Och han, med tiden så ser han allt mindre på de han pratar med. Alltså han tittar förbi eller man ser det som man ser rakt igenom. Och från den här då ungefär 3-årsåldern så går det bara utför tyvärr. Så att han utvecklar en autism. Jag tror att jag har sett här i någon svensk artikel någonting regressiv autism. Eller så. Det står med ADHD. Och så här också i boken. Ja, det är ju, man ska ju alltid komma fram till olika sådana diagnoser. Men hur det än är så han kan i dagens läge knappt uttrycka sig.
Hur gammal
är han? Alltså, nu är han väl 11 tror jag. När boken kom var han 9 då. Så han kan ju knappt ha väldigt svårt att uttrycka sig. Och han är stor och stark nu. Och det händer att han slår sin mamma. Eller kanske pappa också. Hon skriver väldigt mycket utifrån sitt eget perspektiv här. Hon försöker ha ett jobb Men, för hon vill kunna ha ett jobb, men det funkar ju inte. Hon blir sjukskriven för att hon inte orkar. För att han är i skolan, visst är han det, men övrig tid. Då måste han hela tiden ha passning. Hon måste gå före för att se att det inte finns saker han kan göra något illa med. Och efter för att reda upp allt som han har lämnat. Så att, en jättesvår situation. Och de älskar ju sin son. Men och de har ju många fina stunder med honom. Men många gånger är det svårt. Mm. Och det är klart att när man får ett slag som ibland tar riktigt hårt. Mm. Då känner hon ibland, jag tänker om jag skulle slå tillbaka. Och när hon blir sån.
Alltså när det blir liksom så, liksom vitt i huvudet.
Ja, ja. Mm. När hon blir sån så blir hon nästan rädd för sig själv. Och tänker att nej, jag kan inte börja slå tillbaka. Jag måste gå till en psykolog och prata om mina känslor. Och det gör hon också. Hon går till en psykolog som säger, ja, det här låter ju svårt. Och så vidare. Och så går den där psykologen iväg och ska hämta kaffe eller någonting. Och tittar Olag på dataskärmen som den här psykologen har framför sig. Där ser hon då att hon har googlat på vad det nu är, vuxendepression eller vad det var för något. Alltså, då kändes det inte så.
Var det psykologen?
Psykologen hade suttit och googlat.
På depression?
Det var inte så lyckat kanske. Då kände hon inte längre något förtroende för denna människa. Men hon kommer till en annan som kan hjälpa henne mer. Men det här är en väldigt utlämnande bok. Hon visar alla hur svårt... Mm. Alltså, det är för henne, men också som sagt var den här glädjen som finns. Och,
det är ju dubbelt.
Ja, det är ju det.
När hon har ett handikapp.
Ja. Och hon vill inte att han ska klassas som utvecklingsstörd. Han var ju helt utvecklad när han var liten. Ja. Men för att få hjälp så behöver han bli kallad utvecklingsstörd. Och sånt där. Få den etiketten och... Egentligen så är detta en plädering för att de ska få hjälp, känns det som. Och också kanske för att det finns såklart många andra föräldrar och barn som har det så här. Mm. Inte minst i Sverige. Och då kan man känna kanske att det är inte bara jag som har de där förbjudna tankarna kanske. Eller som... Ja, jag tror att
det finns ju massa föräldraföreningar när det är till handikappade barn. Jag tror det är det stödet som man kan få av en föräldraförening, det är just de här förbjudna tankarna. För de har ju klart, alla har ju dem.
Ja,
men det är svårt att prata med en person som har helt friska barn om just de här förbjudna tankarna.
Ja.
Men det kan man nog lätta i en sån förening. Är hon författare? Har hon gett ut någonting annat?
Ja, hon är författare och ganska känd tydligen i Norge.
Mm.
Jag försökte få fram om något var översatt och det kan jag inte se att det är.
Mm.
Däremot har hon medverkat vid någon film. Men det står att hon är en av de 10 viktigaste författarna i Norge, eller ansedd att vara det. Så att hon var säkert känd. Och jag tror att hon även efter att hon skrivit den här boken känner lite, gjorde jag rätt eller fel? Lämnade jag ut honom?
Mm.
Ja, det är inte lätt det här, men jag tycker ändå att det var bra att hon skrev den här boken.
Jaha, är du klar?
Färdig.
Då är det jag som har någonting annat.
Mm.
Jag har en bok som heter Små eldar överallt. Utav Celeste Ing. Och när man ska slå på det får man söka på NG. Alltså hon har asiatisk bakgrund, den här författaren.
Heter Ning eller Ing?
Ing.
Ing.
Mm. Ing. Och den här boken handlar om barn.
Mm.
Att ha barn. Att bli gravid och inte välja att ha barn. Att inte kunna få en barn. Och att lämna ifrån sig sitt barn.
Mm.
Och det här, allt det här sker i en liten stad som heter Shaker Heights. Och i början trodde jag att det var en pö. Alltså hon hade hittat på den. Men den finns i verkligheten. Och... den är ganska betydelsefull, den här staden. Så att det är det som man kallar trädgårdsstad eller villastad. Och den planerades 1912. Jaha. Och här är det ordning och reda. Och om man googlar Shaker Heights så får man bilder på så här stora fina hus med stora fina trädgårdar. Och det som jag kan tänka mig motsvara den här staden i Sverige är inte Djursholm utan vad heter det? Djursholm.
Ja.
För det var ju också en villastad ja. Som anlades i början på 1900-talet. Ja. Och där liksom fanns en tanke på hur att det här skulle vara det ultimata. Här skulle bli ett bra boende.
Mm.
Och det, den här
var ligger den staden
i USA? Den ligger utanför Cleveland. Ja, i Ohio.
Ohio, okej. Okay. Det är väl mitt i någonstans.
Ja, och den planerades då 1912. Det sa jag nu, ja. Ordning och reda. Fint. Här plockar vi upp skräpet från gatan.
Mm.
Och där bor...
Fina människor.
Fina människor, ja. Där bor Elina. Och hon har familj. En man och så 4 barn. Och hon är tredje generationen som bor där. Så hon, det hon liksom har format henne att bo i detta väldigt, väldigt välordnade samhälle.
Mm.
Hon är journalist och hon jobbar på en tidning som, jag tror, alltså det är en lokal tidning och jag uppfattar det som att den kommer kanske ut en gång i veckan, ungefär motsvarar vårt hallå.
Ja.
Man skriver om att nu har scouterna haft utflykt, hej och hå, och nu så ska de tas inte studenter med examen och det ska vi fira. Och,
ja.
Och hon hade väl ambitioner i början att vilja bli en annan typ av journalist. Men hon träffar Bill och Bill han är advokat och de får 4 barn i väldigt rask takt.
Mm-hmm.
Det är bara 1 år mellan 4 barnen och nu så är de mellan 14 och 18 år. Hon fick av sina föräldrar ett litet hyreshus när hon gick när hon studerade. Det var väl
fick ett hyreshus?
Ja, alltså de placerade pengar och köpte ett hyreshus till henne så skulle hon kunna få hyran nu något som hon studerade så att hon fick lite pengar där.
Mm.
Och, men det är bara det att här kan vi ju inte ha några hyreshus i Shaker Heights. Utan då är det är liksom, det ser ut som en nerfamiljsvilla med trädgård. Men egentligen så är det två lägenheter i detta huset.
Aha.
Och nu så ska hon hyra ut den ena lägenheten till en kvinna som är fotokonstnär som kommit dit där och tillsammans med sin dotter Pearl. Hon heter Mia och dottern heter Pearl och dottern är 15 års ålder.
Mm-hmm. Passar ju med hennes
egna Elina barn. Är ju en god människa.
Mm.
Och hon har det bra. Hon lever bra. Så att hon vill liksom dela med sig av den här fina tillvaron. Så, och hon förstår ju att Mia inte har så mycket pengar så att hon höjer ju ut subventionerat kan man säga. Hon tar inte så mycket betalt. Och Mia flyttar dit med sin dotter. Och har väldigt lite grejer med sig. 2 tallrikar, 2 muggar, 2 knivar, 2 gafflar och madrass. Alltså det är inte mycket till pick och pack.
Oj.
Och då visar det sig att hon har ju flyttat omkring med sin dotter och bott i 47 städer.
Oh, nej.
Och då skaffar man sig inte så mycket möbler.
Inte vänner heller kanske?
Nej, och, men nu har hon lovat Pearl att här ska vi stanna.
Oj.
För den stackars tusen har ju bytt skolor ständigt och jämt ju. Så, men nu så ska de stanna där. Och de flyttar in och så börjar Pearl skolan. Och där går en av Elinas söner. Och han tycker ju hon verkar spännande. Så han börjar ju umgås med henne. Och hon kommer ofta hem då till familjen, till Richardson. Och lever med dem och blir väldigt bländad av det här familjelivet.
Mm.
De är ju välbeställda. Så det finns ju alltid gott om mat i kylskåpet. Det finns sköna soffor att hänga i. Och det, liksom hon får ju det är ju syskon där. Ju.
Mm.
De är ju 4 stycken. Så hon blir ju så imponerad av det här.
Något hon aldrig haft
själv. Nej, det har hon ju inte. Och Mia börjar också jobba hemma hos Richardson. Hon ska städa lite och laga lite mat. Alltså sådana enkla sysslor. Och då är det lilla Issy i den familjen som tycker mig är väldigt spännande. För hon är ju konstnär. Så hon börjar liksom hänga hemma hos henne istället. Aha. Så att de byter lite barn här. Ja. Sen händer där en händelse i den här staden som väcker stor uppmärksamhet. Och det är att man hittar ett spädbarn vid brandstationen. Och ett litet spädbarn, alltså man måste ju ta hand om det och man måste snabbt se till att det kommer till en familj som kan sköta om det här lilla barnet. Och då finns det ett par där frun umgås med Lina som tar hand om barnet, för de kan inte få barn själv. Mm. Så då löser det sig. Men med tiden så förstår man vem det är som har lämnat barnet. Och det är en ung kines, alltså arbetskraftsinvandrad kinesiska som lever väldigt, väldigt enkelt. Ju. Och tjänar inte mycket pengar men jobbar ständigt. Som har lämnat det här barnet. Och då delar ju det samhället. Mm. Några vill att den biologiska mamman ska ha det. Andra vill att det här fantastiska paret som är så välbeställda att barn ska få bo kvar där. Mm. Och Elena, hon håller ju på det här paret, att de ska få behålla det, för de har ju pengar och de kan ge en hon kan leva bra där. Mm. Och Mia, hon håller på mamman.
Ja.
För de har jobbat ihop. Och det där blir ju Elina väldigt sur över. Hon är ju van att folk tycker som hon.
Mm.
Hon börjar liksom, vad är det här för människa egentligen? Mm. Och hur är hennes bakgrund? Mm. Så hon börjar nysta i Mias bakgrund. Jaha. Och där finns ju en del saker som inte borde komma upp i ljuset.
Mm.
Så det liksom handlar om hennes efterforskningar. Sen är hon den är här som gjord för hängmattan eller badstranden. För den är ju spännande. Man vill ju veta hur det går, vem Mia är och varför hon är där.
Ja.
Samtidigt så hon har ju blick för det här med medelklasslivet. De är så självklara, familjen Richardson. Pearl tänker att hon kommer dit en morgon och sitter och äter frukost och så liksom, så där självklart bara alltså man är så självklara hela tiden, man har sån status.
Ja.
Och det är hon duktig på att sätta finger på.
Ja.
Själv har hon också vuxit upp i den här Shaker.
Right.
Plus att Paul Newman, ja, han är också från Shaker Heights.
Aha. Ja. Ja, man blir ju förutom intresserad av att läsa boken även intresserad av det här området.
Ja, det var jätteintressant. Nu vet jag inte om jag har rätt, men någonstans har jag för mig att jag läste att det fanns ju då regler för hur det skulle se ut där. Så du kunde väl inte måla om huset hur som helst och du kunde inte göra riktigt hur som helst, utan du skulle liksom inordna dig i detta här.
Ja.
Men du kan gott googla på det för att se de här tjusiga villorna.
Ja, ja, ja. Flytta dit sen.
Ja.
Nej då. Ja, den sista boken som vi ska prata om, som jag ska prata om. Den handlar väl inte om familjen på det sättet, skulle jag inte vilja säga.
Det var ju faktiskt en befrielse att inte allting handlar om familjen.
Ja, för att egentligen är det ju fem av sex som handlar om det. Vi kunde haft ett annat tema.
Ja, det kunde vi.
Men det bjuder vi på. Ja, jag ska prata om Maja Lundes bok Blå. Och hon har ju skrivit även då barnböcker en gång i tiden. Mm-hmm. Och kanske det gör hon fortfarande förresten. Växlar nog med det. Men hon har också för några år sedan skrivit en bok som heter Binas historia. Som har blivit omtalad. Jag har läst den också. Och Blå, det är liksom den andra boken av då fyra väl. Som hon har tänkt att skriva utifrån ett miljötema.
Mm.
Det är väl hennes sätt att försöka påverka det att skriva skönlitterärt här. Och Binas historia var en jättebra bok. Och det tycker jag att Blå är också. Jag har sett lite blandade recensioner av den. Men jag får ju säga det att nu för tiden så så är det inte så hemskt ofta som jag liksom lägger undan allting bara för att få fortsätta läsa och skippar allt som inte är absolut nödvändigt bara för att jag ska fortsätta läsa. Mm. Men det gjorde jag med den här boken. Det var en sträckläsningsbok. Och jag engagerar mig väldigt mycket i de här personerna som då en del kallar för, jag vet inte, att de inte var så väl karaktäriserade. Men ja, det är ju olika vad man tycker och tänker. Den här boken utspelar sig i två plan. Det är dels 2017, det är i Norge vid en fjord. Och det är Signe som kommer tillbaka dit, i 70-årsåldern är hon. Hon växte upp där vid den här fjorden som är då fantastiskt vacker när hon är liten. Och det finns en vattenfall som är helt underbart och det finns en glaciär som heter Blåfonna. Jag har inte stått upp och kollat om detta finns. Ringfjorden står det att den fjorden heter. Men i alla fall, det kan man väl tänka sig. Det finns många fina fjordar i Norge. När hon är liten, redan som barn, när hon är 7-8 år så träffar hon Magnus. Han är bara något år äldre. Och det bildas liksom ett särskilt band mellan de här barnen. De ses av olika anledningar genom åren där de är små. Och sen så småningom så blir de ett par, de där två. Och det är ett fint kärlekspar det här. Men de är ju inte riktigt på samma... de har inte riktigt samma åsikter och sådär. Signes pappa, han är väldigt... en väldigt miljöaktivist och när de vill utnyttja då den här vattenkraften där i älven och så och liksom lägga ner den under jord och då försvinner vattenfallet och så vidare håller han på och liksom försöka verkligen samla folk kring det här och hindra det att ska hända och så vidare och Signe dras med i det också. Man förstår att hon hela livet har liksom kämpat för miljön på olika sätt. Den här Magnus, han är väl med henne då i början. Men så småningom så hamnar han på andra sidan. Han hamnar som chef på det företaget som utvinner energi och så. Där vid fjorden och älven. När Signe är liten så får hon en båt. Alltså hennes familj är inte fattig som ni förstår. Och den här båten får heta Blå.
Ja,
och boken heter ju Blå.
Ja, ja.
Det finns ett annat berättarplan i boken. Och det är David som berättar. Och nu är det 2041. Och platsen är något som heter Tambon. I Frankrike. Och vid den här tiden så är det väldigt torrt. Det har inte regnat på flera år. Och det är verkligen vattenbrist. David, han har en liten familj. Och de har ändå kunnat leva rätt så skapligt i en liten by vid havet. Han har själv jobbat med att göra saltvatten till sötvatten. Alltså att de har hittat ett sätt att göra det möjligt. Men han har en fru, han har två barn. Vid en tidpunkt i början där så blir det en stor brand. Och de har ju inte vatten att släcka det här riktigt. Och de måste fly från den här staden. Och på vägen där så tappar David bort sin fru och sin minsta son där. Han är ensam med dottern. Och det enda han kan komma på att göra det är att försöka ta sig till ett flyktingläger då, som heter Tambo. Som hans fru har talat om att det ska vara ändå ganska bra. Och man försöker fly norrut till det som kallas för vattenländerna.
Mm-hmm. Är det här uppe i norr?
Ja, det lär det väl vara. Och här är det kanske då för mycket av vatten så att säga.
Ja.
De kom ju till det här lägret och det är mycket skildringar kring kring det. De träffar vissa människor som blir viktiga för dem. Och hela tiden letar han genom Röda Korset och efter sin fru och lille son. En dag så går de iväg lite ifrån lägret för att komma till något mer normalt. Och det finns ju hus kvar där i närheten och de går ner en liten väg och kommer till ett obebott hus. Det ser inte särskilt märkvärdigt ut, men dottern hittar någonting där nere i trädgården som under presenningar. Det är en båt som ligger där.
Vad heter den?
Ja, det står inte. Men, ja. Där finns ju någonting som... Vad har hänt däremellan kan man fråga sig. Vad händer efter?
Ja, just det.
De här två berättelserna har ju en koppling.
Ja, de har självklart. Det. Ja, eftersom båten blå finns på båda ställen.
Mm. Och precis som i Binas historia, där var det tre tidsplan och så. De knöts ju ihop i slutet. Och här är det också så på ett
lite speciellt sätt. Känns det logiskt, det här uppknutna?
Ja, för mig var det ganska fint.
Ja.
Fint sätt. Men om man är kritisk kan man säkert se det annorlunda. Men för mig så var det här en väldigt bra bok faktiskt. Ja. Som jag kan rekommendera om man vill ha en sträckläsningsbok också som naturligtvis innehåller massa tankar. Men och det är inte helt hopplöst vill jag säga.
Nej,
man känner inte bara att det allting är hemskt utan
det
finns ju
lite hopp.
Ja, det finns lite hopp. Det finns kärlek väldigt vackert skildrad i den här boken. Och vänskap och så.
Ja.
Så att ja, jag tyckte om den.
Mm.
Och se fram emot den tredje boken som tydligen ska handla om utrotningshotade däggdjur eller någonting. Men det dröjer nog något år.
Från små insekter till däggdjur.
Precis.
Är det intressant det hon skriver om?
Absolut. Och det kan ju bli så liksom plakataktigt, men det tycker jag inte att det är. Det finns ju,
utan det är människor det handlar om.
Ja visst, och det finns ju komplikationer här. Liksom en pappa som går så helt upp i den här kampen. Och liksom kanske familjen kommer i andra hand lite. Och, ja.
Men då är vi väl färdiga med vår norska satsning.
Ja.
Och som sagt var det är slut på terminen. Vi planerar att återkomma i september.
Ja.
Så då är ni välkomna att lyssna på oss igen.
Mm.
Vi önskar alla en trevlig, varm och solig och regnig sommar.
Ja.